Men tidigare var jag som sagt av vakthavande befäl, och det innebär att man kan egentligen dela upp polisverksamheten i två olika faser. Och fas 1 då, det är ju radiobilen som åker ut på det här jobbet, som kan vara vad som helst egentligen. Och då gör man så gott man kan på sin skifttid. Sen går man hem och lägger sig. Och då har ju det här blivit en anmälan, lite förhör och kanske en teknisk undersökning. Och sen läggs det i ett rör och fördelas ut på kriminalavdelningen. Det kan vara ett ekobrott, det kan vara ett stöldbrott eller ett grovbrott eller narkotika. Så jag har jobbat väldigt många år och gjort resursfördelningar och prioriteringar i olika ärenden då, för att göra den här, så att säga, första fasen så absolut så bra som möjligt innan man går hem och lägger sig. Sen då så är det ju då någon på krimmare som vi alltid skämt oss av förr i tiden. Nu hamnar ärendet på sovsalarna. Och nu är jag själv där som sagt som chef på roten grova brott. Och i februari 2009 så fick jag då officiellt tjänsten. Jag hade varit där uppe då sedan hösten 2008. Och redan då i april så satt jag tillsammans med ett helt gäng andra chefer i Blanka salen, som vi säger. Det är våran aula i polishuset. Det var något föredrag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Så ringde en gammal polare till mig som satt vakthavande då. Och ringde till mig. Jag hade telefonen på tyst. Men jag plockade upp den in i fickan och svarade lite tyst då. Då var det Bosse där. Och då, det spelar väl ingen roll i det här sammanhanget, men han sa i alla fall: hör du, det ligger en död neger ute vid Vattholma gravfält. Sluta larva nu, Bosse, jag sitter på kurs. För jag utgick från att han skämtade. Nej, men det är sant, sa han. Du får komma upp. Och då satt teknikerchefen alldeles bredvid mig, så jag såg åt honom, plus en kille från Kuten. Kuten, det är alltså kriminalunderrättelsetjänsten. Så vi tre gick upp och gick in i stabsrummet som vi har där. Och det visade sig vad stämde. Det enda vi fick då, det var ett utkast från händelserapporten då, som operatörerna inne i KC hela tiden sitter och skriver. Och så gick vi in i stabsrummet, så ringde jag upp då yttre befälet på platsen och bad henne berätta och koppla upp då högtalare och telefon så alla vi tre kunde lyssna på det här. Och då berättar hon att de har då blivit kallade. Det är en kvinna någonstans därifrån krokarna som hade stannat till vid Vattholma gravfält för att rasta sin hund. Vilket de brukar göra ibland bara. Och trots att jag är uppväxt i kommunen och åkt förbi där hundratals gånger, så hade jag inte ens reagerat över att det var ett gravfält på den där platsen. Det står en liten blåskylt. Den hade jag också missat i alla år. Jag tänkte, vad är det för jävla gravfält de pratar om? Det finns inget sånt där. Men det fanns det ju tydligen. Och hela den här miljön där ute med dalen ner till Fyresån är ju ett välbekant eller välbesökt ställe för fågelskådare också. Det kände vi inte heller till. Men i varje fall, där hade hon då vid lunchtid, om jag missminner mig rätt. Jag kan säga det lite kort då. Det Vattholmamordet är för mig då drygt ett år sedan. Sen det gick i mål, så att säga. Och sen dess har vi haft mycket andra grova ärenden. Så jag skulle ha läst in där det här helgen. Men nu, jag kanske hoppar lite grann, för att minnet är inte så där tvärsäkert. Men i varje fall då, hunden drog in henne i det här buskaget. Och hon gick in där och tittade varför hunden var nyfiken. Och där låg det några grova tallgrenar som hon lyfte på. Då såg hon då en svart skinnjacka som var utvikt så här. Hon lyfte då på den och då såg hon då en kropp där under. Och jag kommer ihåg att operatören från Sosta frågade henne om den levde. Men den här kvinnan hade någon form av bakgrund, om det var någon åldersboende eller vad det var, det minns jag inte. Men hon kunde definitivt säga att det var en död kropp som låg där. Och det hade ju också yttre befälet konstaterat. Så de hade ju då backat tillbaka, som man alltid gör när man kommer till ett sånt här ställe. För man vill ju liksom inte lämna massa spår ifrån sig själv på en sån här yta, utan man vill ju säkra den så gott det går. Och då fick hon ju då direktiv att hon skulle spärra av så absolut så stort som möjligt. Det är det som man gör i såna här tillfällen. För det kan ju ligga spår lite överallt. Så man inte bara spärrar av 10 kvadratmeter eller något sånt här. Och det gjorde de. Och sen hade jag som sagt då teknikerchefen med mig och även QT-chefen. Så då delar vi upp det här i olika uppdrag. Eller rättare sagt, jag gav dem direktiv då, för det blir så. Jag fick det som man då kallar att man blir spaningsledare. Så då fick ju då Lasse Nyfjord som var teknikerchef då att du är ansvarig för brottsplatsen och du gör vad du kan göra där ute. Så han tog ju då också med sig rättsläkaren ut på platsen och jag tror också redan i det skedet, eller om det var dagen efter, så tog vi också med en sån här, vad det nu heter, fluglarveforskare. Det heter något finare det där, men det har jag glömt bort nu. Och sen QT-chefen då, han fick ju omedelbart uppgifter och så att säga börja dataspana. Finns det några försvunna personer och så vidare. Och jag hade ju varit chef där uppe bara 2 månader och varit van vid mord tidigare och mycket förstahandsåtgärder och sånt där. Men det släpper man liksom ansvarig för att lösa mordet. Det är ju några andra som grejar på kriminalavdelningen. Men nu stod jag där då som ansvarig spaningsledare och förväntas ju då lösa det här. Så det blir ju en liten annat stresspåslag. I varje fall så gjorde vi så initialt. Vi kunde konstatera att det låg en man där, färgad, väldigt liten och spenslig, som var ordentligt mördad om man säger så. Men redan dagen efter, till och med redan på kvällen innan jag gick hem, så visade det sig att den mördade då, som senare varit identifierad då, som Fidel Kifle Marian, var född 64 eller 66 tror jag. Han var anmäld försvunnen den 8 april. Det kanske jag inte sa, men den 28 april kom det här in. Så alltså 20 dagar innan hade han anmälts försvunnen i Stockholm. Och när det gäller försvunna personer idag, som jag också är väl, jag har även alla de i länet som är försvunna, så jag vet ju att normalt sett så försvinner folk, de är borta några dagar och den absoluta merparten, de kommer tillbaks. Men den här familjen då, som härrörde från Eritrea, Etiopien allihopa i Stockholmsområdet, de hade blivit väldigt oroliga, för han skulle nämligen komma på påskmiddag, Fidel, och dök inte upp. Trots att han var narkoman och gick igenom det som man då kallar för Subutex-programmet, så var han väldigt pålitlig i de här hänseendena. Han kom alltid på släktmiddagar och var väldigt pålitlig och snäll och trevlig. Gjorde aldrig en fluga för när och så vidare. Det var den bilden vi fick av honom. Så de anmälde honom försvunnen helt enkelt när han inte dök upp på påskmiddagen. Det gick ytterligare någon vecka. Då gick det rykten nere på plattan. Så då lyckas man få polisen i Stockholm och också upprätta en anmälan om människorov. Så de anmälningarna fanns i botten för oss när vi tog över det här. Så redan dagen efter så fick vi anhöriga att komma till bårhuset. Så vi fick då en fullständig identifiering. Men det var klart redan innan midnatt, fyndagen så att säga. Och då slog vi våra kloka huvuden ihop där och funderade. Hur i helsike kan han ligga upp hos oss? Det fanns liksom ingen knytning till Uppsala överhuvudtaget. Så då såg man ju också framför sig det här lite grann mördrumslika. Hur ska vi lösa det här? För normalt sett så, det vet ni också, de allra flesta mord är ju relationsmord. Det finns liksom någonting att börja suga tag i på en gång och jobba med. Här fanns det ingenting. Och teknikerna jobbar på där ute och rättsläkarna, de kunde ju konstatera då att han var mördad. Förmodligen också på platsen, men det var inte säkert om fyndplatsen och brottsplatsen var samma ställe. Så dag 2 då, när vi satt oss ihop och vi började rigga lite grann hur den organisationen skulle se ut, så tänkte vi att vi hade ett väldigt stort arbetsmaterial framför oss. För att i och med att han var då från Etiopien, Eritrea från början, så, och han hade dessutom en historik som barnsoldat. Och vi fick ju uppgifter om att han brukar sitta på en speciell pub vid vissa tillfällen och prata med landsmän. Så tänkte vi, kan det vara något sånt som ligger bakom det här? Eller är det narkotika? Eller vad är det egentligen? Vi hade ingen aning varför han hade hamnat i ihjälslagen där. I varje fall då så, hans plats där han brukade uppehålla sig. Det var mycket nere på Sergels torg på Plattan. Där han höll på att deala lite grann med sina Subutex-tabletter. Sålde och köpte och så vidare. Vi fick rättsläkarutlåtandet så småningom. Och man sa då att han hade legat där i ungefär 3 dygn. Plus minus något dygn, sa man. Och det grundade man sig på att han var i princip helt oförstörd i kroppen. Man kunde tydligen se längst ner på hjärtat tydligen att det hade mörknat ytterst lite. Som då kunde tyda på att han hade legat de här dagarna. Annars var han helt oförstörd. Och även den här flugforskaren då. Man kan ju alltså se om det är en fluga som lägger larver. Så kan man se om den larven har kläckt så blir det en ny fluga och lägger nya larver. Då kan man se de här olika generationerna tydligen. Men eftersom det här var precis i brytningen mellan vinter och vår så var det ju väldigt varierande temperaturkurvor. Det var till och med riktigt mycket minusgrader vissa nätter där. Vi fick ju inte ihop det här. Det stämde inte för oss. För att det var nämligen så att han gick upp i rök den 8:e. För vi hade ju hans telefon, hans lister då som vi tog in och kunde följa honom de sista dygnen. Och han var väldigt aktiv på telefonen som de flesta av de här människorna är. Så vi kunde ju följa honom i Stockholm. I Stockholm är det ju väldigt tätt med master, så ringer man mycket där kan man ju nästan följa dem kvarter till kvarter så att säga. Den bara dog den 8:e. Anhöriga hade slutat eller saknade honom den 8:e. Särbon som han hade, som bodde i Solna, en kvinna som var rullstolsbunden, som han umgicks med, som också härstammar från de där trakterna. Hon sanningsenligt och väldigt trovärdigt berättat att han på eftermiddagen den 8 april var hemma hos henne och han duschade och gjorde oss i ordning och klädde på sig rena kläder och skulle besöka, om jag minns det rätt, någon bostadshandläggare eller något sånt där som han hade avtalat tid med klockan 16. Dit kom han aldrig. Så allting vi fick fram, det var att han hade försvunnit den 8 april. Men uppenbarligen så kunde han inte ha blivit mördad då, eftersom vi hittade honom den 28:e. Och rättsläkaren var tämligen säker på att han hade legat 3 dygn plus minus något dygn. Alltså 4, kanske 5 dygn då, i värsta fall. Sen är det ju så också att man drar sig ju inte. Man måste vara väldigt prestigelös när man är så att säga spaningsledare. Man tar alla idéer man får, kors och tvärs och prövar allting. Och vi tog ju också in alla kompetenser som vi kunde rekvirera. Bland annat nationella insatsstyrkan använde jag ju vid 2 tillfällen. För att under de första dagarna då så strömmar ju in mycket tips hit och dit. Med ena tokare än de andra, och en del tyckte man kunde vara ganska trovärdiga. Bland annat så var det en iakttagelse som sa att det hade varit en bil som hade stått under brofästet på den långa Vattholmabron som täcker både Fyrisån och järnvägsspår så att säga. Den precis innan Vattholma. Så då tänkte vi, där kanske de har dumpat några tillhyggen eller någonting annat av intresse. Så där dök vi med en i en hel dag, hittade ingenting. Vi tog också in gärningsmannaprofilgruppen. Som är då en grupp som jobbar på Rikskriminalpolisen som där ingår då en massa olika kompetenser, bland annat rättsläkare, lite andra analytiker, rutinerade brottsutredare och så vidare. Så de fick full insyn i utredningen med hopp om att de kunde komma med något bidrag, för de var ju också från Stockholm. Och det var ju liksom en jättestor svårighet i sammanhang att det här var ju på bortaplan för oss allting. Ingenting hörde ju till Uppsala. Utan han befann sig i Stockholm. Med all sannolikhet vart han bortrövad från Stockholm. alla eventuella uppgiftslämnare, vittnen och så vidare. Allt fanns i Stockholm. Och det vet ni hur det är att ta dit på morgnar och kvällar och så vidare. Så att det varit mycket dödtid så att säga när man skickar. För jag skickar ju bilar varje dag, flera stycken då, för att höra enstaka vittnen. Vilka många gånger var väldigt oanträffbara. För det var ju folk som levde på plattan som vi ville prata med. Och de sa att ja, men vi träffas där och där och skickade dit patrullerna. Och ja, inte var de där. För då var de ju ängsliga att vi skulle ta in dem för något pinkeprov eller vad som helst. I varje fall så vi kopplade in gärningsmannaprofilgruppen och de tittade på hela det här materialet. Och för vi hävdade ju nämligen att vi lekmän då, i hela gruppen som jag ledde, den var ju lite mindre mot slutet. För när man får in ett mord då är det inga problem att få loss resurser. Så jag hade väldigt mycket folk de första dagarna. Nästan för mycket. Det är nästan svårt att dela ut uppdrag. För man måste ju också hålla koll på vad folk gör. De sa till mig efter ett tag, vi hade bollat mycket med dem, att ni måste släppa det där med att han har legat sedan den 8 april. För nu har våran rättsläkare också tittat på det här och så att säga vår ansamlade kompetens gör bedömningen att vi stöttar rättsläkaren i Uppsala, att han har legat där 3 dygn. Vi kan sträcka oss något dygn till än vad han har gjort, så säg max en vecka. Det har varit ett väldigt bekymmer för oss, för då för att han hade gått och berökt den 8, det visste vi ju. Men då är det alltså någon som har hållit honom till fångatagen eller kidnappan under ett kanske 14 dagar innan de slutligen har slagit ihjäl honom och placerat honom på Vattholma gravfält. Men då när jag fick det, jag behövde ju egentligen inte rätta mig efter dem, men det gör man ju så att säga. En sån samlad kompetens går man ju inte och säger ifrån. Så då sa jag det åt gruppen att nu slutar vi spana om det här. För vi satt och spana åtskilliga timmar. Ja, men om jag kommer ihåg en rostbiff, jag hade låg i kylen och inte började den vandra ut av sig själv och så vidare. Vi satt och spana massor och sånt där och tyckte ju då att den här kroppen hade ju legat där i princip på kärde. Och sen täckt med lite grenverk. Och det var väldigt få soltimmar. Det var i princip när solen gick upp så att det kunde ge några solstrålar på den här fyndplatsen. Sen gick den i skugga. Så vi tyckte varje fall, ja, men vad fan, om det har varit 4 minusgrader i natt och han ligger i kärde. Han hinner ju inte ens tina upp till nästa dygn. Så att, ja, vi var lite sjalupa på det där, men ja, vi fick släppa det till slut. Han kan inte ha legat där i nästan 3 veckor. Det är orimligt. Så det var det. Så då börjar vi titta, vad fan kan de ha haft han under tiden? Det måste finnas någon lokal någonstans. Vi börjar titta i Vattholma och Vattholma gamla industriområde. Var, någonstans har de i förvaran. Det kan ju visserligen vara var som helst i Sverige. Men det är ändå rimligt kanske att de har haft honom i närområdet. Så det här tog hemskt mycket tid att spana kring. I varje fall så fick vi ju under tiden då, vi bad ju givetvis Stockholm om hjälp i andra avseenden också. De har ju mycket uppgiftslämnare och så vidare. Så att de skickar ju ner sådana kontakter ner på plattan och, för att få information till oss. Och vi fick ju mycket, mycket tokig information. Men till slut så började i varje fall utkristalliseras ett mönster att det fanns två personer. Som man kallade rätt och slätt för far och son. Som rörde sig väldigt sällan på plattan, men de var där ibland. Och de hade sökt Fidel vid något tillfälle. Så då började vi fundera, ja, vilka kan det vara? Så då började vi titta på det. Och fick ju mer och mer information. Och till slut så fick vi en kille som var en till en spanare i Stockholm, eller rättare sagt spanaren skrev ett underrättelseuppslag där det stod att för fan, nämn inte mitt namn, men killen som har det här telefonnumret, han har säkert med mordet att göra. Det nämndes inget namn, men vi fick ett telefonnummer. Och då beställde vi lista på det. Och den killen hade varit för cellen som täcker just brottsplatsen bland annat. Och den täckte ju en tredjedel av Storvreta. Men sen bortåt Vattholma hållet. Det telefonnumret hade fått ett sms 22:20 eller vad det var. Den 8 april. Sent på kvällen. Då tänkte vi, jävlar. Det här verkar ju stämma. Sen beställde vi lister som galningar och började bygga upp ett mönster. Och vi fick ju ID på killen sen då. Han hette ju då Samuel Mörle. Ung kille. 19 år. Och han då bodde hos sin så kallade styrfar i Spånga. Och styrfadern heter då Peter L. Abrahamsson. Den så kallade, ja, inte B-skådis, D-skådis möjligtvis. Han hade väl varit statist då, i någon Beck-film tror jag. Han ser väldigt brutal ut. Ser hemsk ut. Man skulle bli rädd om man mötte en mörk kväll, bara han. Men i varje fall, han bodde där i Spånga. Samuel Mörle bodde hos Peter L. Abrahamsson. Och vi fick tillgång till hans telefonnummer också. Eller rättare sagt, vi kunde identifiera att det var hans nummer som Samuel Mörle hade ringt. Så att säga. Det är ett väldigt pussel här med nummer. För ofta är det kontantnummer. Men genom, oftast så gör de ju ändå en blunder någonstans. Att de ringer mamma eller någon tjej eller något sånt där. Då kan man liksom koppla ihop det. Och vi kunde också följa dem ifrån Stockholms innerstad. Och båda två hade ringt Fidel Keffle Marian på förmiddagen. Så att vi kunde följa de här två. Peter L. Abrahamsson, Samuel Mörle och Fidel. Hur de hade varit på plattan. Sen kunde man följa dem, vad nu vägarna heter. Men det var i varje fall några master ihop. Ända bort till Östra station tror jag det hette. Det är någonstans vid Vallala vägen. Där dör Fidels telefon. För gott. Däremot så Peter och Samuels telefon kan man då fortsätta tillbaks till Spånga. Det fanns också ett fjärde nummer som var med. Den killen är inte dum så vi kan utelämna vad han heter. Men det var en Uppsala kille. Eller en stockholmare som hade bott här i stan bara något år. Så vi undrade väldigt länge vem det kunde vara. Men det visade sig att han också hade varit med på plattan. Och sen varit med till Östra station. Och någon station till. Sen vek han av. Så att då hade vi alltså fyra personer på den här tiden. Och det stämde ju alltså klockrent. Man åkte alltså ut från Spånga. Och man åkte lite grann norrut bara. På motorvägen. Sen hände ingenting. Peter L. Abrahamssons telefon är tyst tror jag, 3 eller 4 timmar. Också Samuels Mörles, bortsett från ett tillfälle. Han får ett sms från sin flickvän, 22.10 eller vad det var. Han mottar ett sms då han befinner sig under Storvretamasten. Sen kan man senare, samma natt, följa dem. Och då åker de E18 till Enköping. Och genom fortsatt analys och flera telefonlistor så hittade vi då ett missbrukarpar i Enköping där de hade tillbringat natten. Eller vi trodde det, för det stämde med masterna. Men genom ytterligare lite kartläggning så fick vi det bekräftat. Dagen efter, den 9 april, då lämnar man Enköping och åker tillbaka till Stockholm. Det visste vi. Så att mer och mer så börjar vi förstå att det måste vara de här. Alltså. Det kan inte vara en tillfällighet att Samuel Mörle har befunnit sig där den här natten. Och samtidigt har de haft samröre och ringt till varann. Och bland annat Fidel också i Stockholm. Det här kanske vi fick efter en månad. Sen satt vi och spånade och vela fram och tillbaka egentligen hur vi ska slå egentligen. För vi hade ju ingenting. Vi visste inga fordon. Peter L. Abrahamsson hade en bil som var intressant. Men han var ju inte misstänkt i det här läget. Utan det var bara Samuels telefon som var där uppe. Så vi var ju så jävla sugna på att få hans bil. Och in och dammsuga den. Men vi kom ju inte åt den. Ja, sen rullade det på. Fram och tillbaks. Och vi gjorde massa. Det fanns ju hur mycket folk som helst att höra egentligen i Stockholm. Många av de här gav ingenting och vi lyckas ju få trafikpolisen och stå på 290 där och stoppa folk, pendlare som åkte fram och tillbaks. Och vi fick in mycket bakspår, eller vad man ska säga, felaktiga spår. Bland annat så var det en farbror, en hemskt snäll och trevlig gammal farbror som hade upp på roten. Och han åkte alltid den här dagen i veckan, som om det nu var en torsdag eller vad det var, så åkte han alltid in till Uppsala. Och på vägen hem så kommer han och åker då. Och då ser man ju den här fyndplatsen ganska tidigt, ni som har, om ni har varit där någon gång. Så när man börjar närma sig den här, har den 500 meter kvar till dit man ska svänga höger in till brottsplatsen. Eller fyndplatsen, så då ser man där snett ut till höger på ett fält. Där säger han att han har sett en svart van. Och han säger också att han ser en mansperson som står och slår ner i backen. För att han visste ju inte om det här då, men han var ganska säker. Han fick för sig, han kört på ett rådjur, är det han står och slår ihjäl? Eller håller han på att slå ihjäl en orm? Eller vad gör han för någonting? Det här var ju oerhört intressant för oss. Vi började liksom borra. Det var bara ett av flera sidospår som visade sig vara fel. Men så funkar det ju. Man får ju in jättemycket som då verkar vara väldigt trovärdigt till en början, men visar sig sen vara helt fel. Varje fall så tog jag ett beslut ensam en dag. För jag var tvungen helt enkelt. Man måste så att säga sätta ner foten ibland för att få ytterligare ös i utredningen. Och då sa jag, nu plockar vi in Samuel, vi kommer inte längre. Och det var många viljor då som tyckte vi skulle fortsätta. Så att säga, ja men ska vi inte göra det och det först då, och så vidare. Men det kändes liksom, det är ju också så va. Om ni har lyssnat på Leif G.W. Persson någon gång. Man pratar liksom 30 dagar va. Tiden rinner ifrån en alltså. När det gäller spår och skor och sånt här som man vill få tag i. Allting liksom går ifrån en. Så man vill ju nå, liksom komma framåt. Så då sa jag alltså, vi hämtar in Samuel Mörli. På grund av att hans telefon, det var det enda vi hade. Ja, naturligtvis hela analysen i Stockholm, att han och Peter L. Abrahamsson hade pratat med Fidel, givetvis. Hela den biten hade vi, så de var ju duktigt skäligen misstänkta för oss. Nästan ännu mer, så att säga. Men vi hade ju inget att sätta emot i förhörerna. Annat än, vad har du varit storvrätt? Och det kan jag dra till med precis var som helst. Vi hade ju liksom inga någonting mot tryckmedel i förhörerna. Och det vill man alltid ha som försledare, annars så är det liksom ingen vits med det. Jag skickade dit en patrull och då visade det sig att han bodde hos sin biologiska mamma. Långt ut på någon ö i Stockholms skärgård, helt offside. Så det tog en hel dag innan han kom hem. Så vi delgav honom misstanke då för människorov och medhjälp till mord, tror jag det var. Och jag satt ju med då. Det är ju så, den här typen av utredningar så håller man videoförhör med folk. Och då sitter ju jag och kanske åklagaren och någon till i ett avskilt rum och tittar på en tv under tiden då förhörsledaren genomför det här förhöret med den misstänkte. Och nej för fan, jag har inte med någon mord att göra. Var har ni fått det ifrån? Han verkar helt liksom iskall. Och då sitter man inte, den jävla skit, det är, fan är vi fel ute eller vad är det här för någonting? Man får ju ändå de känslorna, va? Kanske blir lite negativ. Men i varje fall, han var ju anhållen då. Och för han kunde ju heller inte svara på vad han hade gjort i Stockholm och så vidare på de här mastuppkopplingarna som han hade. Säg att det här var en torsdag. Och sen på lördagen så stod det i UNT att Samuel Mörli var häktad på sannolika skäl för delaktighet i mord, alternativt människorov eller något sånt här. Stod det i UNT och det gick ut på webben och allting. Så sen i femtiden på lördagen, då står jag och duschar hemma, alltså inne i duschkabin. Och hör då min dotter Moa dunka på dörren och säga att jag har telefon. Och skriker väl över axeln, men mer, jag håller på att duscha, det är från jobbet. Ja, så då gick jag ut. Och då var det inre befälet, jourreförledaren, som sa, hörru du, de ringer ifrån Norrort. Och det är en tjej som är där inne som säger att vi har fel kille för mordet. Jaha, Så jag pratade, ja men jag är på väg bort, det är ju helg. Har du inga, nej finns ingen. Finns ingen, och de vägrar att ta, för de kan inga om det här. Jaha. Men i varje fall en av mina killar, och han var på Sirius-matchen eller något sånt där. Och då, han brukar ta någon pilsner då. Så honom ringde jag inte till. Så ringde jag till en annan kille som visade sig vara uppe vid sitt torp i Tierp. Hörru du, sa han, kan du dra till Stockholm? Nej, sa jag. Ja, jag skulle kunna, säga, men hon blir tok om jag lämnar henne ensam här uppe i torpet. Jaha, ja, skit. Ja, jag löser på något annat sätt. Ringde tillbaks, ringde till Stockholm själv. Ja, hon har gått härifrån nu. Hon skulle sätta sig på kaféet mitt emot. Jaha, ni släppte iväg nå. Ja, men kan springa över och plocka in igen, och så måste vi lösa det här. Och så vart lite samtal. Sen ringde jag upp till Tom igen. Hör du, så jag nu beordrar dig. Du måste åka till Stockholm. Plocka upp Peter på vägen. Kolla om han är spelklar. Ja, så de drog iväg i varje fall. Och jag duschade och gjorde mig ordning och åkte till en trädgårdsfest, ett 40-årskalas. Och det där jävla 40-årskalaset, jag satt väl i telefon i 2,5 timme. Och alla undrar, ska du ge den en gång? Och alla runt omkring vart ju fulla av sig. Men sluta larva, för fan, det är ju kalas. Det är ju... Men i varje fall då, så då visade det sig att Bella, som hon hette, Samuel Mörlis flickvän, hon berättade ju då att efter påskhelgen, eller påskhelgen, så skulle hon och Samuel och hennes gudmor åka ut till den biologiska mamman ute på Närö någonstans i skärgården. Och hon märkte redan då på dagen, det här måste alltså, om jag har rätt med datum, men säg då på eftermiddagen den 9 april. Och då var, hon kände inte igen Samuel då. För det var någonting med honom som inte var rätt. Så hon hade pumpat honom hela natten. Och då hade han berättat för henne vad som hade hänt. Det han mindes. För han var själv väldigt påtänd. Särskilt efter mordet. För de här killarna, både Peter L. och Samuel, är också missbrukare. Som, ja, håller också på med Subutex och lite amfetamin och sånt där. Det är inga heroinister, men de är ändå drogmissbrukare. Så när jag fick klart för mig det, att hon då berättar i princip att hon vet ju inte att det är Peter, hon har inte sett att det är Peter, men han hade antytt det till henne i telefonsamtal. Så då ringde jag ju åklagaren igen och fick ju honom då anhållen i sin frånvaro. Så då lyckas jag få gatulärningsgruppen där. Jag är fortfarande på det här 40-årskalaset, men lyckas få dem att åka till Spånga och göra husrannsakan där. Och det blir ju, de hittar ingenting, eller de hittar inte Peter där. Däremot så tar de lite telefoner i beslag och lite andra grejer som vi letar efter, men inga bra grejer. Samvart är då anhållen sin frånvaro och efterlyst. Och de ringde till och med till honom på natten till söndagen där och sa att vi är hemma hos dig nu, det är bäst du kommer hit och så vidare. Men han dök inte upp. Och det har jag inte nämnt heller, men när vi kom de här två på spåren så fick vi ju tillstånd om hemlig telefonavlyssning. Så vi hade ju lyssnat på Peter en hel del, inte på Samuel. För det visade sig nämligen då med facit i hand att när Samuel efter den här händelsen, och han är kvar hos sin gudmor, han törs inte träffa Peter igen. Så han tar ur sitt kontantkort och ja, nyttjar en annan telefon egentligen. Så det är därför aldrig vi hör Samuel och mera på någon telefonavlyssning. Däremot så hör vi ju Peter en hel del då. Bland annat när han pratar med det här paret i Enköping som jag nämnde inledningsvis och så vidare. Och mycket andra tokiga samtal han har med sina bekanta och tjejer hit och dit då. På söndagen då, jag kommer ju så småningom och deltar i det här 40-årskalaset jag också. Så på söndag morgon i 9-tiden så då ringer ena killen då, som var med och hämtade, eller som var och hörde tjejen på kvällen. Då var han inne på TK:n som vi säger då, och satt och lyssnade igen ifall Peter då skulle avslöja var han var någonstans. Och då är det ju drag på linan. Han pratar som fan Peter och försöker få tag i en bil. För han, då inser han ju att han säger ju liksom ingenting om morden, men han förstår att han måste hålla sig undan. Så då tvingar jag min grabb att köra in mig till jobbet. Och upp där på tekon och sitter och lyssnar. Och han har en viss kontakt, även om det är överdrivet. Man har en viss kontakt i MC-kretsar, den här Peter L. Abrahamsson. Så han lyckas få en bil någonstans i närheten av Vallalavägen där han gömmer sig på natten och får en sån utplanterad, en gul Seat eller vad det var. Så då ringer jag ett samtal. Jag lyckas skaffa mig ett litet nätverk med Länskrim i Stockholm sen vi slogs under en rysk liga som höll på att råna Lomis värdetransporter. Så ringer jag honom. Hör du, så här, nu har vi en kille här som är efterlyst för mord. Han håller sin frånvaro som håller på att sticka från Vallalavägen. Och då hade han två knarkspanor, varenda som var tjänst på söndag morgon där i Stockholm. Men de åkte dit och i sin tur så hade de lyckats få tag på en piketstyrka civilt. Så när han har hämtat sin bil och sitter och stannar för rött ljus där vi på Vallalavägen, då bara exploderar det runt honom. Så då sliter de ur i bilen och paketerar honom. Så han är nere hos oss redan har väl 11 tiden på söndag morgon. Då. Så då blir det ju ett väldigt kort förhör med honom. Då, som vi säger 24-8 förhör. Då. Och sen blir han inlåst. Och sen samlar vi oss igen då på måndagen och värderar allt material vi har och liksom fokuserar på hur vi ska gå vidare. Peter L. kör vi upp till Gävle och Samer blir kvar i Uppsala. Då. Vi brukar göra så nu för tiden. Har man ett sånt där hett case så har man dem inte liksom på samma häkte, för det finns möjligheter till läckage däremellan, omedvetet läckage alltså, som kan då ske på såna här platser. Ja, sen hördes de här ganska ofta med sina försvarare och vi jobbar på och analyserar TK-materialet och Samuel då fick då möjlighet, en av mina utredare är helt suverän, alltså han fick ett jättebra förhållande med Samuel Mörle och särskilt Samuels flickvän då. Och trots att det egentligen är restriktioner, man får ju inte träffa någon utomstående, så fick vi lov av åklagarna att de fick träffa varann. Och även biologiska mamman kom dit. Så de vädjade då till Samuel och egentligen berättade vad som har hänt. Va? Så efter några dagar då så föll han till föga och bröt väl ihop mer eller mindre. Och berättade vad som hade hänt. Problemet var att han var ju väldigt påverkad själv. Va? I synnerhet efter händelsen. Då hade han proppat i sig massa efter det otäcka som hade hänt. Så då hade han en väldigt stor minneslucka. Men ändå, det han berättade, det kunde stämma. Och det visas ju att kroppen hade legat där sedan den 8 april. Alltså till den 28. Och det är ju ingen kritik så mot rättsläkarna. För vi var lite så här på lekmannanivå förvånad hur de kunde uttala sig så kategoriskt att den hade legat där när det mer eller mindre var en frysbox på marken där, va? Sen rullade ju det här på och så småningom så vart det rättegång. Peter L. Abrahamsson, han nekade ju sten hela tiden då, men han hade sagt en del dumma grejer på TK:n. Bland annat så ibland jobbar man ju lite taktiskt så här också. Så, vi var ju till det här paret i Enköping och gjorde en husrannsakan där och lagde ut lite krokar. Vilket fick till följd att hon ringde ju till honom omgående efter vi hade varit där. Och så att säga, och sagt att hon pratade med honom. Då satt vi och lyssnade på TK när de pratade. Och hon var ju jättestressad och sa att poliserna var här och nu får du nog passa. Men då var han så jävla påtänd så han missuppfattade och skrek åt henne. Det är fan ni som ska passa och så vidare. För då hade han en liten knarkskuld om, så han missuppfattade hela det här samtalet. Så det, sånt där känner ju inte ni till, men det, ibland skrattar man många gånger när man sitter och lyssnar på när man lyssnar av folk helt enkelt. Ja, han sa ju då Samuel att man hade då plockat upp honom. Sen den här fjärde killen som jag nämnde också, som varit väldigt bärande i utredningen. Han vart ju högst flux inplockad och delgiven misstanke för mord. För vi visste ju inte riktigt vilken roll han hade haft. Så han berättade ju också efter mycket. Han var ganska, han sa inte så mycket i början, men det var andra eller tredje för. Då berättade han precis som att han var livrädd för Peter L. Abrahamsson, vilket väldigt många var. Men då berättade han att han och Samuel och Peter L. hade suttit på någon känd, känt ölhak där någonstans i Stockholm. Nu har jag glömt bort namnet. Men det var nästan som en sportbar. De satt där in och drack öl. Och då ger helt enkelt Peter L. Abrahamsson direktiv till Samuel och den här killen att de ska åka ner på plattan och fiska upp Fidel. Och så han skjutsar ner dem dit och själv så ställer han sig på ovansidan där på något vis med den här röda 850 som vi småningom plockade in. De går ner och snackar lite med Phil och säger: du får följa med upp här, Peter vill snacka med dig. Och så går det till alltså. Så han följer med då. Och sen på vägen ut och så plockar de av honom telefon här vid Östra station och rycker batteri ur den eller vad de gör. Den dör i varje fall. Sen vistas man i Spånga ett par timmar innan man då slutligen åker. Och det sker massa annat tok här på den här resan på vägen upp. Peter håller bland annat på. Det handlar alltså om en knarkskuld på säga 4000 spänn. Det är det handlar om. Ja, han ger ju då Fidel hur många chanser som helst att fixa fram de här pengarna. Men det kan ju inte han göra. Han sitter ju en bil på motorvägen. Det går inte för honom att fixa fram de här pengarna. Så att i sitt knarkbrusade tillstånd där så brusar han väl upp mer och mer. Bland annat någonstans mellan motorvägen och Ekeby gravfält så stannar de till. Och där han vevar på en ordentligt med stryk. Och då stannar ju Samuel bilen och så att säga på så vis medverkar delvis till brott, va. Men det kan vi säga, vi var ju väldigt i linje med Samuels försvarare. Vi ansåg ju också från vårat håll så att säga att han var ju ett offer. En krake på 19 år som hade haft en jävla taskig uppväxt och bott med den här dåren så pass länge, va. Så om jag inte missminner mig nu så fick Samuel, han fick väl grov misshandel eller något sånt där då. Vilket fick till följd att det var ju avtjänat när hans häktestid var slut. Jag tror det var så. Men vi fokuserar ju hela tiden på mest på Peter, kan jag säga. Sen då så kom man ju till Ekeby gravfält. Han bara svängde in där. En slump. Det var ju också sånt som vi hade jobbat väldigt mycket. Hur fan kunde de hamna på Ekeby gravfält? De måste känna till det här området. Jag själv har ju åkt förbi där 300 gånger och inte ens sett skylten. Så att, men det var en slump. De hamnade där. Och åtminstone tror vi det. För Peter L. har ju aldrig pratat. Han har hela tiden blånäka. Där sliter de ut honom ur bilen. Eller Peter sliter ut honom ur bilen. Hugger honom våldsamt med en kniv i ryggen. Ordentligt, en 7-8 stick. Som går igenom skimpar och alltihopa. Men han lyckas ändå springa ifrån den. Men Peter springer efter och får tag på honom. Och släpar upp det där på det här området. Det är som en stor skogsdung egentligen. Det är nog inte många hundra kvadratmeter egentligen. Som den här skogsdungen består av. Annars är det beteshagar och en plöjd åker. Eller, som då höll på att tina upp för våren. Sen får han lika många knivstick framifrån igen. Och sen så gömmer man honom helt enkelt. Då sker en annan sak. Och det är att, som då Samuel vittnar om, att när de är på väg att lämna kroppen, för han tvingar ju då, eller säger åt Samuel att ta i här nu då, så att de bär ju honom då helt enkelt armar och ben och slänger in Fidel där. Då hör, om det är båda som hör eller om Peter hör, då hör de att han rör på sig där inne. Så då går Peter helt sonika och hämtar en hammare i skuffen på 850 och går tillbaka och fullständigt krossar skallen på honom med den här hammaren. Så att då dör han ändå slutgiltigt. Han döms ju då sen i tingsrätten till livstid. Mitt i den här vevan kan det inte exakt, men så ändrar man ju då Man ska ju bara döma till livstid om det är synnerligen rått. Annars ska det vara då 18 år. Eller det finns då en tidsaxel med, om det från 18 år och ner till noll egentligen kan det väl bli. Men i vart fall är det väldigt brutalt mord, så ger det i vart fall 18 år då, och så vart det i det här fallet. Och Samuel då fick nog ganska lindrigt straff, vilket säkert var väldigt rimligt i sammanhanget. Det var en annan lite rolig grej som hände i det här sammanhanget. I samband med att vi höll på med telefonlistan och kunde lokalisera och se mönstret hur de här hade rört sig i Stockholm, in i Stockholm, Plattan och ut från Stockholm, så fanns det ju tullkameror där inne. Och vi förstod ju då att vi ville ju gärna ha den här bilen då, som ytterligare lök på laxen, att den de verkligen hade färdats i den. Så då begärde vi då Transportstyrelsen och få ut, för vi visste ju ganska exakt på tidpunkten när de måste ha passerat den här kameran. Men då sa de nej. Så då tog jag beslut om husrannsakan hos Transportstyrelsen för att säkra deras datorer, och då tog det hus i helvete. Det var ett jävla liv och fråga hur jag kunde. Ja, det så är det. Vi anser att det finns bevis som har bäring på utredningen i de där burkarna. Problemet var ju att de vägrade att hjälpa oss, och vi visste ju inte hur fan vi skulle få ut bilderna i alla deras burkar. Så att det har varit ett ärende ganska högt upp i, ja, inte statsrådsberedningen, men någonstans varje fall. Så de ringde mig flera månader efter och frågade vilken prioritet har det här nu? Ja, men nu är det redan klart, så ni kan glömma det där. Så att den husrannsakan vart aldrig gjord.